När vi nu som själavårdare närmar oss människor för att hjälpa dem med den personlighetsförvandling som Herren ställer fram för var och en av oss som en nästan gränslös möjlighet. Det som ibland kallas helgelse och som inte alls är den fariseiskt svettiga process som vi ofta gör den till, utan som är ett Guds underverk. Så möter vi naturligtvis lidande i många former. Och själavårdarens tjänst är ofta en plats dit lidande människor hänvisas. Och samtidigt som vi ställer upp för oss ett mål att hjälpa människor till den här personlighetsförvandlingen så att de blir Guds människor, och vi talar om att vi där kan se två huvudströmmar av kraft och vishet som står till vårt förfogande för det här målet, så måste vi också ha någon sorts, vad ska vi säga, allmän utgångspunkt när det gäller lidandet. Och det är ju helt klart, när vi ser på inte bara, vad ska vi säga, själavårdens tjänst, utan vi ser på fenomenet teologi överhuvudtaget, att frågorna kring lidandet och lidandets problematik intar ju en oerhört central position. Många människor frågar ju inte ett dyft efter Gud förrän lidandet är ett faktum. Och då ställs ju ofta frågorna med den knutna nävens förtecken. Plötsligt sitter vi där som själavårdar. Och då finns det ju i Bibeln ett avskräckande exempel på hur man inte ska gå tillväga. Och det är Jobs vänner. Ni vet, i slutet på 42 kapitlet så säger Gud till Jobs tre vänner. Vi kanske ska slå upp det. Jobb 42. De hade gjort så gott de hade kunnat, kan man tycka. Det har funnits långa tider i mitt liv där jag tyckte synd om Jobs vänner. Här kom de och satt en hel vecka i askan tillsammans med Jobb innan de ens öppnade munnen. Det är ni. Det brukar inte vi anslå. Men ändå så står det så här i Jobb 42:7. Sedan Herren hade talat så till Jobb sade han till Elifas från Teman: min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner därför att ni inte har talat om mig vad rätt är, så som min tjänare Jobb har gjort. Så ta er nu 7 tjurar och 7 vädurar och gå till min tjänare Jobb och offra dem så som brännoffer för er, och låt min tjänare Jobb be för er. Till äventyrs skall jag då av nåd mot honom avstå från att göra något förskräckligt mot er till straff därför att ni inte har talat om mig vad rätt är, så som min tjänare Jobb har gjort. Vad var det som hade hänt? Jo, Jobb, han ställde ju väldigt oförgripliga frågor i riktning mot Gud. Om sitt lidande till en början och om mänsklighetens lidande fram på slutet. De ogudaktiga gjorde mycket bättre för. Deras kor kalvar alltid i rätt tid och det slutar aldrig illa. Och själva så är de feta och välmående tills de dör och allt vad det är. Jobb sitter där och muttrar. Och han talar mycket om sin egen oförvitlighet och ostrafflighet och rättfärdighet och varför har det här hänt och så vidare. Och vännerna, de försöker förklara. Och en genomgående poäng i deras förklaring är ju den här, att du har säkert syndat, kära Jobb. Bekänn du bara så ska du få se. Och Jobb blir arg för han tycker, jag kan inte bekänna synder som jag inte ens vet om. Det kan inte en rättfärdig Gud begära, och är det så han gör det så vill jag inte vara med. Det är ungefär poängen i hans svar. Vi ska lyssna på några repliker i det här teologiska grälet som utspinner sig. Vi ska se Jobb 13. När vännerna har tröstat honom ett tag så ilsknar Jobb till, och då säger han så här. Jobb 13 från början. Ja, allt sammans har mitt öga sett, mitt öra har hört det och nogsamt givit akt. Vad ni vet, det vet också jag. Inte står jag tillbaka för er. Men till den allsmäktige vill jag nu tala, det lyster mig att gå till rätta med Gud. Dock ni är män som spinner ihop lögn, allesammans hopsätter ni fåfängligt tal. Om ni ändå ville alldeles tiga, det kunde tillräknas er så som vishet. Hör nu likväl mitt klagomål och akta på mina läppars gensagor. Vill ni försvara Gud med orättfärdigt tal och honom till förmån bruka oärligt tal? Ska ni visa er partiska för honom eller göra er till sakförare för Gud? Inte kan sådant ändas väl när han håller räfst med er. Eller kan ni jäckas med honom så som man kan jäckas med en människa? Nej, förvisso ska han straffa er om ni visar en hemlig partiskhet. Sannerligen, hans majestät ska då förskräcka er och fruktan för honom ska falla över er. Era tänkespråk ska då bli visdomsord av aska. Era försvarsverk vardas och som vallar av ler. Att göra sig partisk för Gud. Att göra sig till hans sakförare. Att försöka att i lidande situationer vara hans försvarsadvokat. Ska ni försvara Gud med haltlöst tal? Säger Job. Det är mycket intressant. Låt oss ta det här som ett varnande exempel. Det är många gånger man hamnar i situationer där man rätteligen bör hålla tyst. Jobs vänner, de gjorde så gott de kunde, men det räckte inte. Utan med alla sina förklaringar ökade de Jobs lidande. Och till och med Gud säger efteråt att nu får ni gå till min tjänare Job med 7 tjurar och 7 vädurar och be att han offrar dem. Till äventyr skall jag då av nåd mot honom förlåta er. Sådana själavårdare vill inte Gud ha. Och du kan lyssna på hur Job betygsätter sina själavårdare lite senare, 26 kapitlet. Vi kan läsa verserna 2, 3 och 4. Där Job kostar på sig lyxen och blir lite ironisk också. Nästan lite hånfull emot sina vänner. Job 26. Därefter tog Job till orda och sa, vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige? Hur har du ej stärkt den maktlöses arm? Vilka råd har du ej givit den ovise och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen? Vem gav dig kraft att tala sådana ord och vems ande var det som kom till orda ur dig? Vi gör upp våra teologier om lidandet. Vi söker meningar och vägar. Vi söker förklaringar. Vi söker en förståelse. Och ändå vet vi allihopa att det finns så många situationer där våra förklaringar slår slint. Låt oss tänka oss några exempel. Två makar i 40-årsåldern. Båda nyligen omgifta. Får sitt första barn. En liten flicka. Som visar sig lida av mongolism. Vad säger man till dem? När de kommer och frågar, är detta Guds straff för att vi gifte om oss? Eller du tar trebarnsmamman som grälat med sin make innan han åkte till jobbet på morgonen. En halvtimme senare ringer polisen och säger att han ligger på intensiven. Trafikolycka på vägen till jobbet. Medvetslös. Mamman störtar dit. Sitter där tills maken dör utan att ha vaknat. Vad säger man? eller pojken, ynglingen kanske snarare, som du träffar i 20-årsåldern på en ungdomsvårdsskola, kriminaliserad, nerknarkad, uppvuxen under svåra förhållanden, kroniskt och kontinuerligt mobbad och misshandlad genom hela skolåldern. Tuff, hård, känslokall, samtidigt rädd, omöjlig att nå in i. Och som har alla taggarna ute mot dig med alla sina frågor om varför. Vad svarar du? Jag har helst ingenting förstås. Vi skulle önska, när vi nu ger oss in i själavårdens tjänst, att vi hade svar på alla frågor, inte sant? Vi har inte svar på alla frågor. Och i den mån vi försöker svara på alla frågor så hamnar vi i samma kategori som Jobs vänner. Vi skulle önska att vi hade tillgång till den fullkomliga visheten. Så att vi kunde liksom klarlägga allt. Lägga alla korten på bordet. Pusslet skulle gå jämnt ut. Och inget mer skulle vara att säga. Den utgångspunkten har du inte i din själavårdstjänst. Omvänt skulle vi kanske också önska oss, när vi nu närmar oss lidande människor, att vi hade kraft till kraftgärningar som kunde lösa alla problem. Och kraft finns, tack och lov. Det finns resurser av enorma dimensioner. Långt mycket mer än vad vi kanske idag är medvetna om. Liksom det naturligtvis finns mycket mer vishet än vad kanske någon av oss kan pejla. Ändå har vi inte de fullkomliga kraftresurserna heller. Det finns situationer där varken visheten eller kraften förslår. Och där vi kanske bara kan sitta och dela en situation med människor. Jag tror det är samma sak här som med Jobs vänner, att ju mer vi ger oss ut för att ha den totala kraften som kan flytta på alla problem, desto mer kommer vi också att orsaka samma skada i de lidande människornas liv som Jobs vänner gjorde för Jobb. De menade sig ha den fullkomliga kunskapen, vi kan också mena oss ha den fullkomliga kraften. Och inget dera är vår utgångspunkt. Utan istället, när vi närmar oss de lidande människorna, så måste vi förstå vår utgångspunkt, både när det gäller kraft och när det gäller vishet. Vi ska nu gå till Romarbrevet 8. Och där läsa ett ganska långt avsnitt. Vi börjar i vers 14 och läser till och med 25. Romarbrevet 8 och 14. Ty alla de som drivs av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom för att också med honom bli förhärligad. Ty jag håller för att denna tidens lidanden inget betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val, utan för den skull som lade den där under. Dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas, Och inte den allenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskapet vår kroppsförlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som man redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så bidar vi därefter med ståndaktighet. Här finns ett mycket intressant uttryck i 20:e versen. Skapelsen har blivit lagd under förgängligheten, står det i gamla översättningen. Och i den nya står det att skapelsen har blivit lagd under tomhetens välde. Och det senare är egentligen en lite ordagrannare översättning av grekiska. Därför att i Bibeln ställs två motsatser upp mot varandra. Det ena är tomheten och det andra är fullheten. Synonymt med begreppet tomhet kan du också använda sådana ord som fåfänglighet, används på många ställen i Bibeln. Och du har också ordet meningslöshet. Ett viktigt, en viktig bibetydelse i det här begreppet. Tomhet, fåfänglighet, meningslöshet. Du kan också säga onyttighet eller intighet. Låt oss pröva alltså en lite annan valör av det här. Hela skapelsen har blivit lagd under meningslöshetens välde. Ett mycket intressant uttryck. Vem var det som gjorde det? Jo, Adam la hela skapelsen under meningslöshetens välde. Och Paulus säger detta just på tal om lidanden av alla slag. Hela skapelsen suckar och våndas. Varför det? Därför att den är lagd under meningslöshetens välde. Vad betyder detta för oss? Jo, det betyder det att när vi närmar oss en lidande människa så är det inte alls så lätt alla gånger att hitta någon mening i lidandet. Därför det är ju vad människor frågar efter. Vad är det för mening med det här? Svar, det är ingen mening alls. Skapelsen är lagd under meningslöshetens välde. Och det betyder det, du har inte alltid något att säga. Och inte ens Gud förväntar sig att du ska ha det. Det kan vara ganska skönt. Du får lov att säga ibland, jag vet inte. För du är i gott sällskap, det gör ingen annan heller. Och Paulus säger nu att detta meningslöshetens välde, det griper in i hela skapelsen, i alla människors liv. Han stryker under, detta gäller på ett sätt både frälsta och ofrälsta. Också vi som har fått anden som förstlingsgåva, säger han. Också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskapet, vår kroppsförlossning. Alltså får vi gå ett steg vidare och säga att kristen tro är ingen lidandes frihetslära. Detta att vi blir kristna idag tar oss inte ut ur lidandets sammanhang. Lidandet finns i denna världen. Tills dess att Herren kommer tillbaka och slutför sitt verk med hela skapelsen. Då vi som Guds söner och döttrar kommer att bli förhärligade i hans återkomst. Vi är redan söner. Det står här att det som drivs av Guds ande, det är Guds barn. Men ändå säger Paulus att vi bidar efter barnaskapet, vår kroppsförlossning. Du kan hålla ett finger här i Romarbrevet 8 och jämföra med hur det står i 1 Johannes 3 kapitel. Johannes första brev, 3 kapitlet, de 2 första verserna. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi att när han en gång uppenbaras, ska vi bli honom lika, ty då ska vi få se honom sådan han är. När vi får se Jesus vid hans återkomst, då kommer det att hända något dramatiskt med oss själva. En total förvandling. Då kommer vi att gå in i det fulla barnaskapet. Det som ännu är fördolt. Och det kommer att förvandla hela skapelsen. Då är så att säga lidandesproblematiken ett slutgiltigt avklarat kapitel. Men så är det inte nu. Vi går tillbaka till Romarbrevet 8. I 19 versen skriver Paulus: skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Alltså när vi blir förvandlade vid åsynen av den återvändande människosonen, då händer det något med hela skapelsen, och det är vad skapelsen väntar på. Skapelsen väntar strängt taget inte på Jesu återkomst utan på vår förvandling. Därför vi är satta att råda över skapelsen. Och därför säger Paulus att också vi som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskap. För vi är en del av den skapelse som ännu inte är fullständigt tagen ut ur meningslöshetens och tomhetens välde. Det här uttrycket anden såsom förstlingsgåva är mycket intressant. Vad är en förstlingsgåva för någonting? Uttrycket hittar du i Gamla testamentet på en del ställen. Och det hade med offerväsendet i det gamla förbundet att göra. Därför att när man inbärgade de första delarna av årets skörd, så frambar man en förstlingsgåva i templet till ett tackoffer till Herren. Och det gjorde man 50 dagar efter påsk, alltså på pingstdagen. Då frambar man ett förstlingsoffer av årets skörd. Sedan frambar man ett huvudoffer, så att säga. Ett huvudtacksägelseoffer när man hade bärgat in hela skörden. Och det gjorde man vid lövhyddohögtiden. Nu är det så här, Paulus skriver, vi är arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Vi har ett arv. Vi har en arvedel. Och vad är det för ett arv vi har? Jo, det är ett rike. Israels land blev ju en arvedel till Israels folk. Och vi har också ett löftesland som är vår arvedel, nämligen himmelriket, Guds rike. Med alla de välsignelser och förmåner som det innebär. Vi är arvingar.
Men det arvet, det tillfaller oss i två steg. Vi har fått en första gåva, en förstlingsgåva. Vi har fått bärga in en del av den skörd som Jesu död och uppståndelse har dragit med sig. Vi har fått bärga in en första skörd och fått en första gåva. I form av den helige ande, Guds rike invärtes i oss. Vi har alltså fått en första gåva av detta Guds rike. Guds rike invärtes i eder, den helige ande. Och med den helige ande följer fonder av vishet och fonder av kraft. Ingen av oss har tillnärmelsevis utforskat vidden och storleken och innebörden av denna första gåva. Men det är en första gåva. Det är inte arvet i dess helhet. För när arvet i dess helhet är ett faktum, då finns inte Gudsriket bara invärtes i oss. Det finns runt omkring oss. Och hela lidandessituationen är utplånad. Tomhetens, meningslöshetens välde slutgiltigt undanskaffad. Och Paulus antyder nu för oss lite grann vad det här handlar om. Han talar om att också han, så som Kristi efterföljare, lider. Han delar Kristi lidande för att också dela hans härlighet. Och den situationen blir vi alla införsatta i som lärjungar. Och som själavårdare när vi ska lyfta lidandesbördor av människor. Så handlar det, är inte vår målsättning att göra människor lidandesfria. Vi är inte lyckoapostlar. Utan det vi ska stå till tjänst med i människors liv är ett lidandesbyte. Från ett meningslöst lidande till ett lidande med mening i. För lidandet i Kristi efterföljd är ett meningsfullt lidande. Medan däremot andra lidanden alltid är mer eller mindre meningslösa. När Jesaja ger oss den stora visionen av Herrens lidande tjänare och vill förklara varför allt detta var nödvändigt, så gör han igen enda vers. Det tycker jag är så fantastiskt. Jesaja 53:6. Vi gick alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Att vandra sin egen väg. Oberoendet av Herrens vilja. Detta att själv ha initiativet över sitt liv. Det är roten till alla meningslösa lidanden. Önskan. Och kanske också praktiserandet av det egna initiativet i ens eget liv. Mot dessa egna vägar ställer alltså Paulus upp det här perspektivet att det som drivs av Guds ande, det är Guds barn. Två olika sätt att leva. Vandra på egna vägar. Respektive att drivas av Guds ande. Det egna initiativet över ens eget liv. Guds initiativ över mitt liv. att just detta med att ha det egna initiativet över sitt liv, det är själva verket det som handlar om meningslöshetens och tomhetens väld.
Låt oss se lite grann på det. Vi går till Efesiebrevet, kapitel 4. Börja läsa i 17 vers. Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren att inte mer vandra så som hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra. Där har du samma uttryck fast annorlunda översatt. Där har du tomheten igen. I fåfänglighet. Vad betyder det då? Hedningarna, vilka i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, är förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud. I sin försoffning har de överlämnat sig åt lösaktighet så att de i girighet bedriver alla slags orena gärningar. Men ni har inte fått en sådan undervisning om Kristus, om ni eljest så har hört om honom och så blivit lärda i honom som sanning är i Jesus, att ni... Då detta nu krävdes på grund av er förra vandel har avlagt den gamla människan som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser och nu förnyas genom anden som bor i ert sinne. Och att ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helhet. Tomheten och fåfängligheten. Att liksom leva sig själv till behag. Ett uttryck som du kan för övrigt kan snudda vid i andra Korinthierbrevet 5 och 15. Andra Korinthierbrevet 5 och 15. Där det står, och han har dött för alla på det att de som lever inte mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Alltså att vi inte ska leva med ett eget initiativ över våra liv, utan med ett gudomligt initiativ över våra liv. Det är den praktiska konsekvensen när vi säger att Jesus är Herre, inte sant? Men väldigt vanligt är ju att vi säger Jesus är Herre och så lever vi vidare som inget hade hänt. Och sen är vi förundrade över att ingenting fungerar. Jag sa nyss, vi ska stå till tjänst med ett lidandes byte snarare än att stå till tjänst med lidandes frihet. Du kan titta i Lukas 14 kapitel där vi börjar läsa i 25 versen. Lukas 14 och 25. Och mycket folk gick med honom och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig och han därvid inte hatar sin fader och sin moder och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar därtill också sitt eget liv så kan han inte vara min lärjung. Den som inte bär sitt kors och efterföljer mig han kan inte vara min lärjung. Ty om någon bland er vill bygga ett torn sätter han sig inte då först ner och beräknar kostnaden och ser till om han äger vad som behövs för att bygga det färdigt. Eljest om han la grunden men inte förmådde fullborda verket skulle ju alla som fingo se det begynna att begabba honom och säga den mannen begynte inte bygga men förmådde inte fullborda sitt verk. Eller om en konung vill dra ut i krig för att drabba samman med en annan konung
Sätter han sig inte först då ner och tänker efter om han förmår att med 10 000 möta den som kommer emot honom med 20 000? Om så inte är måste han ju medan den andra ännu är långt borta skicka sändebud och underhandla om fred. Likaså kan ingen av er vara min lärjunge om man inte försakar allt vad han äger. Så är väl saltet en god sak, men om till och med saltet mister sin sälta, varmed ska man då återställa dess kraft? Varken för jorden eller görselhögen är det tjänligt, man kastar ut det. Den som har öron till att höra, han hör. Jesus manar nu den stora folkskaran som följer efter honom. Ni går väl inte tillsammans med mig under tomhetens och meningslöshetens förtecken? För vad är tomhetens välde? Jo, det är detta att man ständigt frågar, vad kan jag få ut av det här? Vilka vinster kan jag göra på det här? Att man ser sig själv till godo. Att man lever för sin egen skull. Sig själv till behag. Jesus säger, om du inte hatar ditt eget liv så kan du inte bli min lärjung. Och så säger han att det liv som vi lever tillsammans med honom i denna tiden, så länge meningslösheten har ett inflytande över skapelsen, det är för det första ett efterföljelseliv. Att vi drivs av anden. Att Gud har ett initiativ i våra liv, det är det ena. Och det andra är detta, att när vi vandrar på det sättet så kommer ett kors att läggas över våra liv. Vi får ta vårt kors på oss var dag. Ja, men då spelar det väl ingen större roll, säger vi. Lidande som lidande. Nej, det spelar all roll i världen. För att det lidande som du får uppleva i Kristi efterföljd står inte under meningslöshetens välde på samma sätt som det lidande som du skördar i ditt liv när du vandrar på egna vägar. Det är ett meningsfullt lidande. Det är ett lidande som uträttar saker. Går vi tillbaka till Romarbrevet 8 igen? Så ska vi se hur Paulus säger att jag håller före att denna tidens lidanden inget betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Och det är ett väldigt viktigt uttryck i det här sammanhanget. Han talar nu om sitt efterföljelselidande. Och så säger han, det är ett meningsfullt lidande. Men den mening som det lidandet inrymmer kan jag icke se förrän Guds härlighet uppenbaras på mig. Jag kan inte till fullo se meningen med det lidandet. Vi ska komma under de här dagarna att se det vi kan se av meningen med det här lidandet. Men ingen av oss kan se det till fullo förrän Guds härlighet slutgiltigt uppenbaras på oss. Och han säger också så här, i hoppet är vi frälsta. Han talar mycket om hoppet, den gode Paulus. Och vi talar praktiskt taget aldrig om hoppet, har du tänkt på det? Vi läste någon gång ibland Jeremia 29:11 att jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva er en framtid och ett hopp. Men sen lägger vi aldrig ut vad hoppet är för någonting. I hoppet är vi frälsta. Kärleken talar vi åtskilligt om, tron talar vi väldigt mycket om idag, men hoppet är den bortglömda trillingen, så att säga. Vad är hoppet för någonting? Jo, enkelt uttryckt, en viktig del av hoppet i den kristens liv är att veta att i den situation jag idag står i finns det en mening förlagd till andra sidan uppståndelsen. Jag kommer en dag att få se meningen med det som jag fick vara med om i min efterföljelse. Jag menar, gå till Sibirien och titta in i något av fånglägren och sätta dig och snacka med någon av pastorerna som sitter där. Det är kanske inte så lätt att i varje detalj förklara varför han sitter där och vad han ska där och göra. Och vi kan undra, är Gud så svag och hjälplös och liten att han inte kan rädda sina tjänare ut ur det här? Eller vill han inte? Struntar han i vilket? Det finns en mening som en gång ska komma att uppenbaras. Och den meningen kan vi göras så medvetna om genom den heliga andes inverkan i våra liv. Att det kan ge oss en väldig stadga och en väldig styrka. Det är det som kallas för hoppet. Hoppet är något minst lika övernaturligt som tron och minst lika övernaturligt som kärleken. Det här är ingenting du kan ta dig. Och det är på samma gång inget du kan leva utan. För att om hoppets dimension i den heliga ande tas ifrån oss, då kan vi inte längre se det kristna livet som ett lidandes byte från ett meningslöst lidande till ett meningsfullt. Utan då börjar vi att försöka använda den kristna tron under tomhetens förtecken så tillvida att vi söker den frihet ifrån lidande som icke går att uppleta i denna tidsålder utan tillhör den kommande. Då börjar vi förvandla kristendomen till en lyckofilosofi. Och när det sen misslyckas så blir det trassligheter av alla slag. Utan istället är det så att här finns ett tomhetens välde. Vi kan ta emot anden som en första gåva. Och anden innehåller Kristi fullhet. Och vi kan börja leva utifrån ett förskott av den fullheten. Och det förskottet tar sig inte minst ett uttryck i att vi lever i en förväntan på den fullhet som en gång ska uppenbaras på oss. Minst lika mycket som detta att vi ständigt har svar på alla frågor, ständigt har kraft till att lösa alla problem. Förstår ni? Vi har mycket kraft, vi har mycket vishet, men vi har inte allt. Och i det vi saknar, där fylls resten ut av hoppet. Där vi får liksom hämta styrka av ett annat slag in i våra liv. Förvissningen om att om jag är en människa som verkligen söker Guds vilja i mitt liv, då finns det också en mening bortanför tidens gräns för det som jag inte ser en mening i idag. Och det finns en kraft att härda ut för det som jag inte kanske kan få ut en kraft till att lösa idag. Det är hoppets princip. I hoppet är vi frälsta. Den som ser hoppet fullbordat, han hoppas inte längre, säger Paulus. Och allt, hela detta perspektivet måste vi ha när vi närmar oss lidande människor. Vi kan inte förklara allt. Väldigt mycket är ett uttryck för ren meningslöshet. Också i den kristnes liv, också i efterföljarens liv, kan mycket lidande te sig totalt meningslöst. Och det kan vara ett lidande som finns där just för att man vandrar på Herrens väg. Och då ska vi ha klokheten att också söka hoppet i den heliga ande för att kunna stå raka i det som sker.